Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Samuel Lidsholm, Viktor Enberg sitter här nu och Marcelo Fernandez kommer komma in lite senare, vår chilenska vän.
Ska vi säga varför han kommer in lite senare?
Jag ska bara säga att sen så kommer myggan också. Det är så att Marcelo fyller år idag. Mm. Ingen vet riktigt hur gammal han är, men han fyller år. Och då sa han så här att, vad kul med att jobba, men så här är det. Jag vill att min familj ska fira mig först. Och jag tror ju, precis som du Samuel och kanske Viktor, att det inte är familjen som insisterar på att ska firas nu på morgonen, utan att det är Marcelo. Han har ju väldigt mycket en aura över att vilja bli firad.
Verkligen. Han skriver långa önskelistor på papper och ger han till familjen så här några dagar eller några veckor innan såklart.
Och han är väldigt noga med vad han äter på kvällen också. Nu är han inne i och för sig någon form av rivstartsperiod. Snacka om att han har rivstartat. Han försvinner ju. Men så att, det blir intressant att se liksom, äta en tårta på morgonen eller ikväll. Kommer han äta, vet, hela den där kostgrejen.
Fyller han inte jämnt?
Jag har ingen aning. Alltså, för mig är Marcelo en människa vars ålder jag har noll koll på. Det är likadant Erik Ten Hag. Om man bara tittar på honom. Också så här svårdefinierad ålder.
Faktiskt. Nu ska vi inte gå in på Erik Ten Hag för mycket, men jag stör mig lite på Erik Ten Hag. Kolla på dig, för du är United-fan. Tvärtom när han var i Ajax, men tycker hans aura blir lite så här. Han blir så att han ska vara stor och så här, ska ha en så brålig röst. Så här, men jag tror att han känns oseriös.
Ja, men låter inte alla holländare så här när de pratar engelska?
Jo, och det kan jag också bli irriterad på. Hur dålig är människan på engelska för att vara holländare? Alltså det är ändå ett
Där tycker jag du har helt... För ni vet ju hur det var. Att de gick ju till semifinaler i Champions League med De Ligt och De Jong och alla de där. Och då var ju han hetaste tränaren i världen. Ja, ni fattar.
När Lucas Moura gjorde hattrick och skickade ut dem på övertid.
Där skulle ju han tagit nästa steg. Det var jättemånga klubbar som ville ta honom där och då. Men hans engelska satt... Alltså han själv kände sig att det här går inte. Jag kan inte ta ett annat jobb i ett annat land med sån här dålig engelska. Så att han har ändå pluggat extra engelska innan han nu är i United. Plus att det är så konstigt, han har ändå varit i landet nu sen, om man tänker sig juli där. Augusti, september, lite än innan. Alltså heltid, varje dag och bli exponerad. Jag känner ju inte att språket har utvecklats under den här tiden.
Men jag tycker att andra inte är så, den är inte så dålig ändå. Nej, alltså man har ju hört absolut sämre tränare i Premier League.
Jo, men det menar jag så här, att det handlar väl om nyanser.
Uppenbarligen uttalet i hans... Uh-huh. Så här, för mig, jag vet inte om han förstår allt han varken säger eller vad frågor om.
Exakt.
Alltså, jag vet inte om det... Eller om han förstår men inte kan uttrycka sig så att han förstår. Alltså jag vet inte riktigt... Ja, det är någonting som skaver där i att... Hur gick han i skolan eller vad? Alltså, jag vet inte. Jag tänker att han borde vara bättre sett i den nationalitet och yrke han har.
Men tänk bara på typ hur Louis van Gaal lät.
Alltså,
jag håller med. Hans liksom... Den liksom dialekten eller den liksom hur han uttalar orden är stökigt. Men om man lyssnar på honom så hade han ju bra språk. Han hade bra ordförråd.
Du vet inte om får Mourinho i början. Han säger sing till thing. Och men det låter ju ändå alltså,
men det är okej. Men han hade även språket. Han hade nyanserna.
Ja.
Det jag tänker med tränare som inte har språk med sig. Och inte kan göra att allting är allting bra eller dåligt. Det finns liksom ingen gråzon. Det måste vara svårt att få och ta instruktioner utan tränare som inte kan, där antingen är det bra eller dåligt. Alltså vet så här, det här gör du bra. Och sen någon säger, this is very bad. Han hörde honom säga någon gång. Alltså så här, väldigt dåligt. Det är ju sällan man säger det om en spelare eller någon aktion.
Ja.
Så att det är ju som där tror jag också, just där med engelska lag i synnerhet, eller när det är så mycket pengar det handlar om, så har man funderat lite grann på språkbarriären. Alltså vad heter han nu? Bielsa. Han har en som översätter. Nu kunde han säkert mer, men han gjorde den liksom grejen Vad går lost in translation mellan, ja, nu fattar.
Det finns väl en klassiker med någon av de här översättarna till något lag där de inte pratar sitt rätta språk som översatte sin version av det hela. Om det var i Kina eller någonting, att han tyckte inte tränas version var helt rätt. Så han bara körde på.
Ja, nej, det var ju Micke Stare, tror jag, som skällde ut sitt lag.
Kina.
Ja, precis. Okay. Och då blev ju tolken lite pressad. Och frågade, tror jag, mitt i alltihopa, ska jag verkligen säga det här? Och Micke bara, du ska säga det här, men är du säker på det? Ja, jag är säker på det. Det blir en sån diskussion mellan dem. Och Micke bara, men säg det då för fan. Han bara, men nej, så det är ju... Det är jävligt roligt.
Viktigt jobb, tolk.
Vad sa du?
Viktigt jobb.
Ja, och framförallt när tolk börjar liksom bli någon form av åsiktsfilter däremellan. Då blir det jävligt stökigt.
På tal om Micke Stare, jag lyssnade lite på, han var med i Lunds podd. Och idag när jag gick hit så satte jag igång den lite och lyssnade. Och då har han ju alltid en fråga i sin frågelåda. Vad vill du ändra för regler inom fotbollen? Då sa han att man ska få kasta inkast hur man vill.
Ja.
Det tyckte jag var jävligt intressant.
Den där har jag tänkt på mycket.
Ja.
Hur fjantigt som helst med att...
Tänk vad snyggt, du vet, när bollkallen, och så tar liksom spelaren den bara bakom ryggen liksom, och skickar den i fart.
NBA.
Det finns ju någonting konstigt i att regeln runt att kasta inkast är så... Alltså, nu fingrar de på rätt mycket offside-regler, eller man ska få göra ta med fan vad som helst. Men en grej som de verkar helt helig, det är att du ska stå på ett visst sätt och kasta in bollen. Där skulle det vara, men kasta med en hand eller...
De har ju tagit bort, känns som de har gått från helt, att man inte får liksom... Förut var det ju två fötter i backen och allt möjligt, annars var det ju blått av.
Men det känns som att det är... Men det var på nitiska domare också.
Ja.
Jag såg i derbyt, var det Mange Eriksson som tog ett inkast som... Det är långt ifrån godkänt.
Det var något inkast igår också. Om det var i Bayern-Barca-matchen, var det något inkast som var riktigt, kändes riktigt suspekt.
Alltså som
också
var liksom fötter upp?
Eller? Nej, men alltså själva utkastet. Du vet, ofta när man ska kasta den kort så blir det att man bara släpper den.
Men jag tänker också på en grej som är förbjuden som folk lär sig. Det är ju att man håller inte bollen liksom på bollens sidor med händerna, utan du nästan har ena handen bakom.
Ja, och drar den här på skruven, eller?
Nej, men det inkastet blir mycket längre ju. Ja. När du kan liksom göra den rörelsen. Och det kommer jag ihåg var ju liksom stor diskussion. Men det är ju helt släppt nu. Alltså, liksom, det är ungefär att så länge du har någon rörelse över huvudet. Och liksom inte lyfter på bakbenet för mycket.
Ja.
Så är det okej.
Okay.
Och då är det nästan så här, men släpp det fullt ut.
Ja, kanske. Jag också tycker att det finns lag i min serie som gynnas väldigt mycket om det skulle släppas fullt ut. Att det finns vissa lag som har som väldigt tydlig strategi att man anfaller liksom
på inkast kanten,
från alla möjliga...
Kanten, alltså alla möjliga
eller kasta långa inkast.
Långa inkast då från alla möjliga vinklar. Då kan man ju, det är ju väldigt svårt att ta sig ur när alla fasta runt mitt cirkel och framåt blir liksom inspel. Det är ju svårt att ta sig ur.
Men de långa inkasten, man skulle väl ändå nästan kasta dem så här, va? Jag tror inte du kastar den längre så här.
Det kan vara målvakt utkast, tänker jag.
Ja,
du drar den.
Ja, det blir ju mer tryck då. Det är sant. Det är sant.
Och då uppstår det väl mer situationer i stöttande och skarv och grejer. Så att det beror ju på hur man subjektivt spelar sin fotboll eller vilka lagfilosofier man har. Men för mig och mitt lag hade nog kanske inte gynnats lika mycket som för.
Det är för att ni är dvärgar och små ju.
Ja.
Alltså korta och unga. Ni hade ju blivit uppkäkade av vilket bonjägg som helst.
Ja, precis. På en trasig åker någonstans i mellersta Sverige.
Ja, precis. Du, Chelsea har ju en amerikansk ägare.
Det har han.
Vi pratade igen om det där att det kan vara problematiskt om det kommer in för många amerikaner. Och de börjar liksom, vi börjar få in en del, eller väldigt många, i rätt många länder nu.
Mm. Ja, men i Premier League nu, det är ju bara alla Big Six-lag förutom City och Spurs har ju amerikanska ägare nu.
Ja, och då är väl Spurs den enda som har en ägare som man... Ja, precis.
Ja.
Så här är det. Det är ju snabba kast i fotbollsmorgon. Jag var på väg att ta klivet in i Premier League och de amerikanska ägarna. Men det är faktiskt så att vi hamnar i Happis. Vi ska ta oss upp till Haparanda. Och det här är stort. Det är ju den östraste delen i Sverige. Och folk tror att det är Gotland och grejer. Men de här är ännu längre österut och snurrar. Och jag var uppe och jobbade med Robinson. Och blev då, gick och kollade på fotboll. Och vi har ju pratat om ett Division 6-lag. som går väldigt tungt, Haparanda. Och jag trodde att det var det laget, för de låg i division 4 2019, eller tror jag det var. Och då kan de ju åkt ur.
Jaja.
Vem kunde tro att det finns två fotbollslag i Haparanda? Inte jag i alla fall. Men nu har vi med oss Haparandas huvudtränare, Joko Leka. Uttalas det okej? Okay, det där.
Det var ett bra uttal, ja.
Ja, välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack, tack.
Ska vi reda ut det här nu med Haparanda FF, som vars tröja hänger här, och det är spelare nummer 8 som jag fick tag på. Ni är alltså inte det laget som vi har suttit och raljerat kring, som
du har lite grann, raljerat kring,
som har lite mer att jobba på, utan ni är det bra laget ifrån Haparanda.
Ja, vi spelar inte i 6:an, utan vi spelar i 4:an.
Ja, och vilket är det andra Haparanda-lag? Är det farmalag till er?
Ja, det var vårt B-lag. Då, vi har inget B-lag idag, men då hade vi. Och de spelade i 6:an.
Och det här Haparanda som vi följer i årets säsong, vad är det för gäng?
Det är Haparanda FF. Alltså, det finns bara en klubb här, en fotbollsförening.
All right.
Och vi spelar ligger trea i division 4.
All right, så då har jag läst fel, så att det är inte dem.
Jag tror det.
All right.
Men det är ju ändå kul, ja, eftersom att vi uppmärksammade ju när Oliver gick igenom det här i måndags, kring alla division 6 som vi följer,
ja,
så tog vi ändå upp den här norra Norrbotten, division 4, där det inte har varit ett enda kryss. Och ja, där huserar
där är de, ja. All right. Ja, ja. Mm. Ja, men just då är det ju bara ett lag, så då är du lurat mig, ja. Viktor.
Alltså, jag vet inte, jag tror du lurat dig själv, det är ju ändå du som har varit där en hel sommar och har en tröja.
Ja, det var Stefan Niemi som hjälpte mig och fixade tröja. Känner du Stefan? Visst heter han Stefan Niemi? Byggare.
Ja, nej, jag känner inte honom. Nej.
Men du, berätta om säsongen då. Jag tyckte, de matcherna jag såg, så var det ju lite mer fysiskt spel stundtals, och kanske lite mer tolerant med det fysiska spelet än vad det här nere i Stockholm, eller det vi sörlänningar håller på med. Hur viktigt är det fysiska spelet för Haparanda?
Idag är det inte så viktigt. Det är klart, nu är det ju alltså inte lika mycket som i den divisionen kanske. Alltså i denna division som vi spelar i, så är det mindre fysiskt. Vissa lag är ju fysiska, men vi är inte idag ett fysiskt lag, kan jag inte säga. Vi försöker spela mer, alltså spela fotboll mer.
Stämmer det att ni är samma serie som Kalix?
Ja, det stämmer.
Det måste väl vara ganska...
De leder ju serien.
Ja, och jag tänkte mer derbymässigt där. För när man rör sig uppe i... Så är det ju Haparanda som är liksom en stor ort. Sen är det typ ingenting. Och sen är det Kalix. Det måste vara ganska hårda derbyn däremellan.
Det är det. Vi möts förresten. Vi möts nu på fredag.
Spännande!
Ja,
och hur tänker du inför den matchen då?
Ja, Kalix är bra. De leder ju serien. De har förlorat en match. Och vårat mål är väl att de ska ha en till förlust.
Såklart.
På fredag.
Så länge det inte är några kryss.
Nej, så länge det inte är några kryss. Nej, inte det är konstigt. Vad beror det på att ni är krysslösa som serie?
Ja, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Men det är väldigt, väldigt ovanligt, som alla har förstått.
Mm.
Jag kan inte svara på varför det inte har blivit någon kryss i serien.
För vi satt ju och spekulerade att det här är lite grann ditt ansvar, att även fast det är kryss på slutet, så antingen så går ni går liksom för att avgöra, och då blir det någonting alltså det är något sånt, att ni är inte nöjda med oavgjort.
Nej, det är nog så, vi är då inte nöjda med oavgjort, det är vi inte.
Du, vad är den längsta bortamatchen ni har? För när jag pratade med någon som var runt laget, så blev jag lite förskräckt över vilka distanser ni förflyttade er för att spela fotboll. Jag såg någon match som ni hade, och då tror jag att det var 14 eller 13 mil som bortalaget då hade åkt enkel resa till er. Det är ju avstånd som vi... Man blir rädd av de distanserna här nere.
Ja, alltså, jag förstår. Alltså 13 mil är ju inte... Det är ju till Luleå för oss. Och vi har ju... Det är ju som inget... Eller Boden också. Vi har ju några lag i Boden i våran serie. Men Gällivare åker vi till. Gällivare är i våran serie. Och det är 26 mil enkelt. Så att då kan vi... prata om avstånd.
Ja, jo, det är ju det. Och då gäller det att ha kul i bussen och sådär. Vem är musikansvarig? Är det du som chef här, eller?
Nej, absolut inte. Det är, vi har några, de är tre stycken som har ansvaret över den i laget.
Hur många år har du varit tränare för Haparanda nu?
Nu har jag varit 3 år. Jag var borta 7-8 år i andra klubbar här runt omkring. Men jag har varit tidigare, då var jag, alltså totalt kanske jag har varit 20 år, om vi säger så.
I Haparanda?
Ja.
Det är ju hatten av på den. Det är ju en eldsjäl.
Mm, verkligen.
All right, men vad härligt. Kanske att vi på måndag kan höra av oss och se hur det gick i derbyt mellan Kalix och Haparanda. Som ni förstår så håller jag på Haparanda.
Och jag på Kalix.
Ja, det är ju skandal. Kalix gillar man inte om man är från Haparanda.
Är ni aktiva på några sociala medier så det dyker upp lite bilder eller någonting som man kan få se vall och lite sådär, alltså kring matchen, om det ändå är lite uppsnackat derby på något sätt?
Jo, vi är ju ganska aktiva på Insta och Facebook och sådär.
Då tar vi och följer det och sen så kanske vi kan höras på måndag.
Ja, absolut.
Och träna nu väl. Jag lovar er, jag kommer dra igång ett jävla drev om ni torskar mot Kalix. Det gör vi inte. I Haparanda så förlorar vi inte mot Kalix. Så enkelt är det.
Nej, det gör vi inte.
Nej, nu spelar vi för stolthet och klubbmärke och sådana saker. God morgon på dig, Joko, och vi hörs på måndag. Mäktigt ändå ha 26 mil enkel resa till en borta fight, eller hur?
Ja, verkligen. Det finns en jäkla vinnarmentalitet i den där serien som inte finns i andra serier i Sverige.
Exakt.
Det är det mäktigaste.
Ja. Eller en stark förlorarmentalitet.
Ja. Men vilken är den serie som har mest och längst resa? Är inte typ Div 1 Norra? Alltså... Du kan ju spela i Stockholm, du kan spela i... Alltså,
jo, den är stökig. Du menar att det inte är liksom allsvenska superettan?
Ja.
Ja, och Div 1 Norra
är... såklart. Allsvenska matcher kan ju vara extremt långa. Ja. Men...
jag tror att Div 1 Norra är... Den jobbar beroende på vilka Norrlandslag som kommer upp. Men det finns ju vissa...
Men superettan är ju längre, har ju längre resor än allsvenskan.
Tänker du Östersund då, eller? Östersund i norr till...
Ja, exakt. Och jag tror Sundsvall är det högst upp de kommer i allsvenskan.
Ja.
Ner till Malmö.
Ja.
Och sen är väl Trelleborg aningens lite söderut. Östersund är aningens norrut.
Precis.
Så där har vi det.
Där har vi det.
Ja. Där har vi ju ändå spelare som lever på fotbollen. Jag tänker ändå ner i divisionen där du kanske är på jobbet och ska du iväg med bussen och dra iväg de här milen.
Jag spelade ettan en gång i tiden och den var ju... Det är ju kul. Alltså det är ju... Ja. Skillnaden mellan där du är nu och ner, där kan man ju vandra lite grann.
Mm.
Så det var ju bra fotboll. Men där är det ju avstånden. Alltså, vet så, och att man inte har ersättningarna på det sätt som man har liksom bara en division av högre upp.
Ja.
Så att ettan är ju liksom problemligan i Sverige på något sätt. Och inte för att det är dålig fotboll eller för att ambitionen inte finns, utan ekonomin är så jävla svår att få ihop för klubbarna.
Ja, och vissa lag, de lagen jag har spelat för i Division 1 Norra har jag haft turen, eller vad man ska säga, att flyga till de här matcherna. Så jag har inte drabbats så hårt av det, men många av mina vänner som spelar andra Division 1-klubbar, de åker ju 10-11 timmar buss upp och spelar. Sen är det bara på bussen med kudden igen. Och sen är det bara att åka hem.
Mm.
Och det är inte kul.
Nej. Så ändå 26 mil tänker jag till Gällivare. Det är en sån match. Det skulle vara rätt kul om vi skickar upp Viktor. Så får han sitta med på Haparandas bortamatch. Till Gällivare, gör reportaget, sen åka tillbaka igen.
I bussen. Det är ett mardrömsgig.
Han är ju sig från Åland. Det är kanske är drömgig. Det är ju liksom ni möts nästan här på att se ut i Östersjön där ni och Haparanda, men så illa är det väl inte. All right, vi höll på att börja prata om Chelsea och den amerikanska ägaren Todd Bowley, som då smyger in lite amerikanska grejer. Han vill nu se en
smyger in
All-star-match i Premier League. Norr mot söder. Och han säger då att Major League Baseball did their all-star game this year. They made $200 million. Och då blir man så här, i teorin och alltihopa i någon låtsasvärld så är det fantastiskt. Men han verkar inte ha förstått någonting om den europeiska fotbollskulturen.
Nej,
det skrämmer mig.
Det skrämmer mig också när jag fick av Viktor bli upplyst av de här olika uttalanden han har sysslat med senaste veckan eller veckorna. Eller vad
ja, han var ju med. Det är någon, alltså jag vet inte om det är något stort event som rullar som heter typ Salt.
Ja, det är...
föreläsar...
Exakt.
Ja. Event. Och där var han i alla fall gäst. Jag tror det var igår.
Okej. Okay. Nej, men och jag tycker att det är flera saker som skrämmer, men det ekonomiska här, de gjorde ja, men, i runda slänga 2 miljarder svenska kronor. Vad är 2 miljarder svenska kronor för vem? Är det för ägarna då som ska få i Premier League i den här avståndmatchen? Klubbarna är väl inte i behov av att splitta 2 miljarder på 20 lag? Alltså, de har ju så extremt mycket pengar ändå, så det hade ju inte, det hade inte gjort någonting för dem. Eller är det stora bonusar till spelare som skulle vara med i den här avståndmatchen som redan tjänar över 100 miljoner netto per år? Alltså, vad är 200 miljoner dollar eller 2 miljarder för Premier League i det här fallet, delat på 20 eller delat på, är det ägarna? Och tycker ägarna då att det är fine att få liksom, här, du får 20 miljoner kronor. De här ägarna är ju så tokigt täta, så 20 miljoner kronor för dem, det är, nej, det är
sen,
inte värt.
Sen så är det också den här, jag tror inte han har koll på belastningen som de här spelarna har. Jag räknade ihop för något år sedan att om du spelade i, såklart då tog jag Chelsea som exempel, men om du spelar i ett landslag som bara går relativt långt i ett slutspel, alltså tas förbi gruppspelet, så är de uppe på 82-85 matcher sett på ett helt kalenderår. Och då är det träningsmatcher och det är åka iväg på någonting annat och allt det man ska göra, 82 fighter. Ska man då lägga in den här typen av jippomatcher när de har liksom problem med att få ihop ligakuppen eller ja, när ska den ligga och sådana saker. Är det någonting som han då vill att det ska vara som startar upp hela säsongen? Nej, men det kommer det inte vara, för oftast ligger runt mästerskap precis innan. Det är så oerhört märkligt tänkt. Och sen så pratar han ju om att create superstars.
Alltså när han pratar om spelarna bara om alltså superstars. Det...
Han vill liksom bygga LeBron James och sådana här liksom stjärn...
Ja.
Men det jag tycker ändå ett uttalande som var, som du skickade också, som var ännu mer anmärkningsvärt, var väl att han vill äga fler klubbar i Premier League och bygga någon slags server. Vad sa han? Multi...
Ja, men det är så här, det är inte just i Premier League som man vill äga fler klubbar. Han vill göra ungefär som
City Group,
alltså skapa liksom ett
konsortium.
Gäng. Ja.
Mm.
Jag har problem med det. Jag har problem med att ägaren till den klubben jag håller på uttalar sig på det här sättet. Jag har problem med att City håller på med den här övningen. Och jag har problem med att det tillåts att en ägare har flera klubbar. AIK sålde nyligen en spelare AAA till Troyes. Som är en
del... uttal på Troyes. Jag vet inte alls vad man skulle uttala det.
Jag har ingen aning.
Du sitter väl på ett bra uttal?
Nej. Det kanske var Troyes eller vad fan. Nej, men jag tror att det är Troyes.
Ja, vi köper det.
Grejen är att den som köpte det var ju inte klubben. Utan han värvades av City Group. Och då börjar det uppstå problem. Om de börjar flytta den här spelaren mellan olika klubbar inom City Group. Är det då en vidareförsäljning?
Ja, men eller det är väl inte som Gino Potts och...
Ja, men problemet är ju när klubbar skriver in vidareförsäljningsklausuler.
Ja.
Det innebär ju att i teorin, om nu vet inte exakt hur det funkar, men då skulle man kunna flytta den här spelaren ifrån den här klubben upp till Manchester City.
Och sen till Melbourne City.
Ja, eller bara upp dit och få den väldigt billigt. Det är ju det handlar om. Att de betalar inte liksom värdet när de bara snurrar runt där i... Alltså det, och sen så är det så här, när de ska mötas... Jag menar, helt plötsligt börjar de ju i Udinese under en period tömdes på bra spelare för de skulle till Watford, för där fanns mer pengar och liksom för liksom den här gruppen. Så att, ni hör ju själva, det börjar bli liksom en galen värld.
Men om det skulle bli Todds då, det här North versus South... Premier League All-Star. Vilka, alltså så här, om man bara tänker klubbmässigt, vilka skulle stå sig högst?
Men vart drar man gränsen i London?
Liksom? Ja, men alltså, drar man den i Birmingham typ kanske, eller?
Alltså norr och söder.
Ja.
Alltså allting söder om Birmingham är ju södra, eller på att säga. Aha. Måste det ju vara. Men det är ju sjukt mycket klubbar uppe runt nordöstra där. Det är ju... Alltså Leeds, United, City, Newcastle, allting är ju där uppe.
Ja, då hade det varit en kombination
av Liverpool, Everton,
United, City och Liverpool, eller?
Alltså Newcastle antar
jag. Är ju
Wolverhampton är också där
uppe. Det är Midlands.
Jo, men det finns väl ingen i Wolverhampton.
Nej, jag vet. Ja, Diego Costa.
Jag vet att du är väldigt svag för honom, men jag är faktiskt också väldigt svag för Diego Costa. Jag gillar Diego Costa.
Honom.
Ja, verkligen. Men man vet inte, jag har ju bara sett honom på Instagram köra sin liksom fotvolley. och slå sina motståndare med en träslev.
Ja, är inte det där världens bästa Instagram-konto?
Ja, det är helt otroligt.
Om nu Marcello är ett litet barn som älskar att fylla år, så är ju Diego Costa ett litet barn alltid. Alltså det finns inte en enda lek som man säger så här, det här gör man, alltså så här, den här leken, alltså, han gör ju alla lekar som 7-åringar gör.
Och det finns alltså, bara med straff. Det är alltid den här träslöven som kommer och ska slå i nacken typ en träslev.
Eller den här på öronsnibben. Eller, det är alltid lek. Det är alltid bestraffningar en del av leken.
Känns som han har ett väldigt bra liv. Det är också. Han har roligt i livet.
Ja, han har ju det. Plus att han kom ju ifrån en delstat som är precis norr om Bahia. Och när han visar upp på Insta när han är hemma bland sina mates, alltså deras sätt att umgås är ju, de drar ut in the middle of nowhere och är där ute. Och sen är det ju bara lek och bestraffning. Det är det enda de håller på med.
Jag fascineras av att det är så många. Han har väl förmodligen väldigt god ekonomi, det kostar, med tanke på de klubbarna han spelat i. Jag är fascinerad av att de, vilket är fint och humant på något sätt, men de sitter liksom på en restaurang, det är inte en restaurang, det är ett hak med typ knappt ett bord, ett plastbord med en stol och de andra stolen är trasiga och bara sitter de där allihopa och åker de typ såhär fyrhjulingsmonstret upp dit som ingen fattar någonting. Ja, han lever ett speciellt liv, Diego Costa, och det är väl kul.
Mm. Och på något sätt en av sådana här profiler som är lite kul att ha en liga, han berör ju, i och med att antingen så är, eller vi är väldigt få i lag Holmfjäll som gillar honom.
Mm.
Jag skulle säga att typ 99,9% av alla tycker illa om honom. Men det är ju kul. Alltså, jag kommer ihåg innan jag började gilla honom. Störde mig som fan på honom. Alltså i allt.
Tills han kom till Chelsea.
Exakt. Jag gillade honom lite grann innan. Men...
men var det inte nu... Alltså, nu blev det ju Wolves. Men var det Rayo han var på väg till?
Ja, men där, och där gick ju tränaren ut och sa jag avgår om han kommer till Rayo Vallecano. Därför att det var sportchefen som ville ha in Diego Costa. Och han var så här, nej. Han...
Det låter precis som om vi ska gå tillbaka till Bowley och Tuchel då.
Ja, exakt. Ronaldo och... Ja, men och lite grann så.
Sportchefen som då ni pratade om, det är han som blev skallad.
Ja, han skulle vara rolig. Kingar Olle Thomas. Exakt. Ja. Det var det jag tänkte komma till. Var det hans, den övergången som stoppade? Eller var det just som David säger?
Jag har faktiskt dålig koll, men det som hade varit spännande att se är ju Falcao och Diego Costa är tvåmananfall i Rayo Vallecano.
Mm, för det var det alla drömde om. Ja. Men tränaren vägrade ha det. Och jag är ganska nöjd med att det blev Wolverhampton. För då
kan du kolla mer på det?
Ja, precis. För jag tittar mer på det.
Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Igår kväll som var rätt intressant sak, det hände i Superettan. Tess Olofsson, huvuddomare, Ida Källström, assisterande och Almira Spajic, assisterande. Så hela domarteamet, nu vet jag inte hur det var med fjärde domaren, men jag har svårt att tro att det var...
Det var väl bara de tre som kollades ut på bild i alla fall. Ja. De tre vi tar med.
Men det var i alla fall första gången en kvinnlig domartrio i Superettan, eller så här högt upp på herrsidan. Har du haft Tess? För jag hör väldigt mycket positiva saker om att folk uppskattar henne som huvuddomare.
Jag tycker hon är jätteduktig. Vi har haft henne, jag vet inte exakt, men säg 4 matcher kanske det här året. Och jag tycker hon har varit bra i alla de matcherna. Jag tycker att hon är mycket mer kommunikativ än många andra domare. Vilket gör att hon är enklare att ifrågasätta domslut som man kanske inte håller med. Hon kan alltid förklara hur hon ser på saker. Sen kan man även ha liksom, meningsskiljaktigheter. Men jag tycker att hon är väldigt kommunikativ i hennes sätt att vara domare. Och jag tycker oftast att hon... Nu är det ingen domare som är 100% är. Men jag tycker oftast att hon tar det.
Nej, och inga spelare heller. Säga.
Så är det ju.
Men domare, jag tycker är coolt, det jag ser, nu har inte jag haft henne som domare, jag har ju varit matcher när hon har dömt, men just det du säger om
att ändå kunna prata till en viss gräns. Det blir sällan att spelare står och är tokförbannade. Mm. Eller springer därifrån och är helt galna. Som det kan vara på en hel del herrdomare.
Ja, ja.
Som kanske liksom, när du kommer fram och är förbannad, svarar med att vara förbannad tillbaka. Mm. Det är ju inte en bra, liksom, så här, de måste försöka vara pappan eller mamman. Ja, runt omkring,
absolut,
där.
Absolut, för jag tycker att det finns vissa domare också som är typ så här, man ifrågasätter ett domslut och de skriker typ, ja men håll käften eller så här. Och så var det någon i vårt lag som hade skrikit till en domare typ så här, men du är ju värdelös. Han bara, du är ju sämst, svarar han tillbaka. Mm. Det är ju lite halvkul, men jag tycker också att det är en konstig skärgång att ha mellan domare och spelare. Där tycker jag att vissa domare, men Otessi är en av dem som är skickliga på att liksom, men lugna ner spelare, för spelare när man tycker att ett beslut inte är korrekt blir agerar i affekt. Mm. Man blir upprusad och sådär, och där tycker jag att det behövs någon ibland som liksom lugnar sig på det här sättet, vi kör nu.
Ja, vi ska inte komma in på en stor domardiskussion, men det är lite intressant där att alla som är domare någon gång har ju säkert spelat och då har ju den här ryggmärgseffekten att man skriker till eller något liknande. Mm. Jag kan tycka att i handbollen är ju fint att där kan man ju skrika till, men de lägger ner bollen eller de sköter sig. Man springer fram till domaren, man kan ju reagera på alltså att man blir besviken. Att de inte, en del domare har ingen känsla alls för det, utan nej, då kan de flippa och springa fram. Alltså de gör situationer som egentligen inte finns.
En del domare har ju ordningsvaktsauran.
Exakt.
Att man ska bli
precis det jag tänkte på här också.
Att man ska bli utslängd typ från plan eller då från valfritt ställe med ordningsvakt så fort man ifrågasätter eller ens säger hej.
Det hur var
hej.
Det här då, Samuel?
Ja.
Ja. Nej, du får ta varv mot planen.
Det är alldeles för många som vill ha makt. Och det är ju ett jäkla problem. Ja. Och där är ju testa de som kanske inte exakt skiter i makten. Och ja, det tycker jag är en bra egenskap.
Att hon inte har den prestigen. Vad det jag tänkte gå fram till.
Men känner du då på plan alltså att du skulle, att du ändå som ändå spelat med på en högre nivå, att du, om du skulle kliva över nu och satsa på domaryrket, skulle du ha en bättre känsla för det? Alltså, för det är ju så mycket snack alltid, så det här med sportchefer och liknande. Så här, men han har ingen fotbollsbakgrund och kommer från företagsvärlden. Liksom, alltså.
Men vadå, det men där, jag tycker nu, inte nödvändigtvis att alla som utövar sporten på sportchef eller tränare eller domare eller andra positioner än på planen har nödvändigtvis bättre koll på just fotboll. Jag tror nog mer att det är individuellt. Alltså menar, kollar man de bästa tränarna i världen, det är ju inte supermånga som har spelat på superhög nivå.
Cruyff.
Ja, han är väl bortgången.
Ja.
men vi har Pep Guardiola som är liksom, nej, den, och han hade ju en fin karriär, men inte topp. Alltså, jag tror inte Messi eller Ronaldo eller någon av de här kommer bli en supertränare, om man får säga det själv.
Det finns ju två grejer där som jag tänkte kasta in och då ta från ishockeyvärlden. Det är ju lite intressant att se nu. Daniel Westner, gammal BIK Karlskoga spelare. Tror att det är Westner. Och Stefan Johansson, en gammal landslagsspelare, varit i HV bland annat. De har ju skolat om och är nu domare i Hockeyallsvenskan. Spännande. Och sen så kommer de säkert gå upp. Och jag har pratat med Stefan då lite grann om det. Var det svårt? Han bara, men det är ju, man identifierar sig inte som domare när man är på elitnivå. Utan det blir ju liksom någonting annat.
Mm.
Men sen när de väl tog steget över, och sen pratar man också med spelare, att de ser faktiskt saker som händer. Alltså, jag tror inte att det är viktigt att man har varit på den absolut högsta nivån. Jag tror ändå det är viktigt att man har spelat lite grann. För att då kan det vara liksom så här, du sluta upp med den grejen och det är något fult. Eller vet sådär. Och då får de respekt med sig redan där.
Mm.
Eller liksom kan åka och ta snacket eller har förståelse för ditt utbrott eller vad det nu kan vara. Det verkar det vara. Men sen så tror inte jag att de kanske har ledaregenskaperna eller sånt där. Men, eller så har de inte erfarenheten som många har samlat på sig många år. Jag tror att det finns så här, flera olika vägar fram till att bli en jävligt bra domare eller tränare.
Verkligen.
Och vissa fördelar kanske man kan, eller vissa erfarenheter kan vara väldigt bra att bära med sig. Där spelarnas en del kompetens totalt saknas idag kanske.
Ja, alltså bara för att besvara din fråga. Jag är inte säker på att jag skulle vara en jättebra domare. Det är jag verkligen inte. Men jag tror att det verkar som att när man ifrågasätter många beslut eller deras fokusområde, så som kanske att strumporna inte får ha två olika, eller du har en vit strumpa under för du tränar med den och så vill du ha matchstrumpan på, så syns det så här lite vitt. Och då säger domaren, du får inte spela med det här. Du måste tejpa över hela. Och då vill man att man tejpar ner till hälen. Liksom. Jag tycker att vissa fokusområden, men det är ju regler som kommer över deras huvuden. Så det är inte nödvändigtvis domarna, utan det är ju så här, okej, okay, då frågar man sig att man, ja, som vi pratade om lite innan vilken i studion, jag får gult kort för att jag tar en frispark en minut 10 utanför offensivt straffområde. De tycker att det är lovande anfall. Varför får jag gult kort i det här läget? Jo, men vi är tillsagda att vi måste ge gult kort i de här lägena. Och där tycker jag att det blir en acceptansnivå som är, jag vet inte om domarna försöker, för de säger alltid, vi blir bedömda på det här. Mm. De är rädda på att det sitter någon på läktaren som bedömer deras insats i så här, om inte du följer regelboken om din tolkning till punkt och pricka, då får du liksom, antar jag, dåliga recensioner av den här personen, ja, på läktaren.
De blir betygsatta efter matchen. Ja,
precis, av någon från
domarkontrollanten eller sådär.
Delegaten.
Men jag tror inte att det är, eller så här, de är ju, det är som du säger, de har ju inte ens någon direkt officiell, utan nej, de sitter,
sitter
och kollar.
Nej, det sitter någon där med liksom penna papper.
Ja, och sen efter matchen går de in och går igenom deras match.
Ja. Liksom, så här, och det kan jag förstå, jag vet inte om det är världens bästa arbetsklimat. Sen blir vi fotbollsspelare bedömda på sociala, men det är ju liksom någonting annat. Men jag tycker att om man ibland bara ska bortse från den här regelboken och kanske bara ha lite mer känsla i vilka, ja, men vilka frisparkar man tar, vilka gula kort man tar och lite sånt här, då tror jag att vi skulle få ett mer accepterat klimat någonstans även i svensk fotboll bland domarna.
Det är kul att Tess är på väg framåt, därför att vi har ju problem just nu med svenska domare. Jag tycker ju att det ibland är plågsamt jobbigt att sitta och kolla på allsvenskan. Och det finns inte en enda VAR-grej som kan rädda en del av domarna. Utan det är ju kanske att generationsväxlingen inte var helt perfekt utav de som var domarchefer för något år sedan. Jonas Eriksson klev av hastigt och lustigt, vilket skapar ett gap. Stefan Johannesson slutade i samma veva och så vidare. Så de är erfarna där. Nu är väl, visst är det Andreas Ekberg som anses vara vår ett nu, alltså hela det teamet runt. Sen tycker jag en som verkar liksom ändå jobba sig tillbaka in i, som hade positivt rykte och sen så gick det.
Al-Hakim,
ja, Mohamed Al-Hakim tycker jag ändå
faktiskt gör
bättre och bättre matcher alltså, nu. Och sen det är liksom mindre fokus på honom som person, utan han bara dömer. Så känns det som att han har börjat hitta tillbaka till på rätt spår.
Han är en sån som, när jag har haft han, jag vet inte hur många matcher jag har haft han, men jag har haft en sån spelare, han väldigt lugn och väldigt skön och liksom, som Tess, den, samma egenskap som Tess har, att liksom de är alltså lugna att prata med. Sen förstår jag att det tar beslut som ibland kanske inte är, men du sa det innan, inte spelare eller människor som är 100% ändå. Jag förstår att vissa har tyvärr förödande konsekvenser i att det kanske blir ett mål i ett derby och det blir väldigt stort liksom, och det är ju tyvärr deras jobb lite, att ibland blir det fel i stora matcher.
Men å andra sidan, derbymatchen Djurgården-Hammarby avvinkade målet för offside, som Bayern gör.
Och den är väldigt tät. Alltså,
den är tät är ju, och den är korrekt.
Ja, verkligen.
Det är det som är så coolt. Bra. Och sen så är det så roligt för när domarna...
Sen dagen efter Norrköpings avvinkning i Malmö, liksom.
Ja.
Som är sån onside när de kommer två mot den.
Ja, men så här, jag kan köpa den, det misstaget. Därför att, visst, alltså, den löpningen som forwarden gör är magisk. Och sen när det blir att en backlinje försöker lyfta och någon springer ner så blir det, går så jävla fort. Men jag köper hellre att det blir fel och vi bara har en domare än när det var som i Juventus-matchen där det varas och blir fel. Alltså, ja. Jag lever ändå devisen att alla gör misstag. Alltså, om Norrköpingsspelarna har varit helt utan misstag den matchen eller Malmö-spelarna, fine, då har vi ett stort problem. Men det här var inget problem. Det är likadant räddningen han gör på mållinjen, Oskar Jansson där, då tror jag så här, shit, det här är en fuling, den här var säkert över.
Ja.
Skål, man får man se repriserna, spot on från linje eller assisterande domaren där igen.
Men är det trött, liksom, ofta när de här diskussionerna som de snurrar i hela tiden såklart, och folk kanske är lite trötta på att lyssna på dem, men så kommer ofta argumentet, ja men den nivån är väl som den är på planen. Är det vad, liksom...
Nej, det som stör mig allra mest är att vi har rätt många svenska domare som går runt och säger så här, nu är vi chanslösa i Europa, därför att vi får inte hjälpmedlet VAR. Det är väl snarare tvärtom. De svenska domarna borde bli bättre för att de inte har VAR att förlita sig på.
Rätt beslut.
Ja, de får öva och själva äga matcherna, själva äga besluten och inte stå med flaggan nere trots att det är offside. Så du bara skriker om det. Och sen så pågår spelet. Och då ser man hur de smyger upp flaggan. Mm. Att de vill släppa allting till varummet. Så att, någonstans så tror jag, visst, de får mindre hjälp, men jag tror att de blir vassare domare. Mm. Alltså vassare utövare.
Jag vet inte, vi kanske inte ska ha så lång diskussion om det, vi kanske redan haft så lång, men jag tycker med VAR då till exempel, så det största problematiken jag ser med VAR, och jag tycker man har blivit väldigt mycket snabbare och man har börjat acceptera på ett helt annat sätt, för det har funnits så länge och allt sånt där. Men de är ju verkligen, ibland som typ Juventus-matchen, då samlas det alltså nästan 20-30 personer runt den här domaren som står och kollar på sin stillbild i 30 sekunder. Alltså det är ju ett hemskt klimat att då känna att så här, okej, nu har jag 30 huvuden som kommer döda mig om jag tar fel beslut här. Mm. Som man kommer skrika. Och, alltså, jag kan tycka att där får man någonstans sätta upp tydligare om man ska ha en skärm så nära planet. Det får inte vara någon jäkel här i närheten. Alltså, här måste den här domaren kunna få ta beslutet i lugn och ro.
Det roliga att han, italienska förbundets ordförande, gick ut och liksom konstaterade att det här är inte alls ett VAR-problem. VAR har fungerat perfekt. Så, men det var ju inte perfekt. Nej, men vi hade inte tillgång till de bilderna. Nej.
Och det är ju,
och då är det ju ännu värre. Alltså, vet, vad ska man gå in och granska? Ja, vi såg inte hela spelplanen, men det lilla vi såg så är du offside.
Men det är samma sak som att man inte har alltså långsida linjerna.
Ja.
Gånger när det skickas en långboll som har liksom körnat,
ute, ja.
Alltså, då är det okay. Och de kan inte kolla upp det.
Nej. Nej, men, nej, det, men och det har man alltid, och då säger jag så här, då är det bättre att ta bort med skiten.
Mm-hmm.
Ska vi släppa det nu?
Ja.
Det spelades fotboll igår. Och det var ju i Champions League. Och jag tänkte så här. Vem kan vi ringa till? För det var ett lag tycker jag ändå som imponerade mer än alla andra. Det är ju Bayern München. Och det som Nagelsmann håller på med. Kolla bara hur de ställer upp laget. 4-2-2-2. Och det ser ju stundtals ut som ett annat projekt, ett annat grej de håller på med än många andra klubbar. Och vem är bättre då att ringa till en Adam Nilsson? Han kan tysk fotboll. Det är typ det enda han kan.
För det är det som står där.
Ja. Adam, välkommen till Fotbollsmorgon. Wie geht's dir?
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Ska vi gå in på Bayern München och det som de håller på med?
Vad vill du veta?
Jag har en fråga faktiskt, Adam. När jag kollade på matchen igår så var det väldigt uppenbart för mig hur Bayern München har byggt sin trupp. Att de bygger på extremt mycket fysiska attribut. Det handlar bara inte om att de är väldigt snabba, men väldigt atletiska. De är atletiska i form av styrka, snabbhet och sen då har de ju passningsskicklighet. Det är knappt en spelare på bänken och i startelvan i det där laget som inte är otroliga atleter, om man då jämför lite med den framförallt, men sportscheferiet som kanske Barcelona har sysslat med lite, att kanske vara sådana som Ferran Torres och få upp Gavi och Pedri och andra spelare som har fokus på annat än atletism. Tycker du att det är liksom har de gått ut och varit tydliga med att de värvar så mycket baserat på atletism?
Det har väl inte varit kanske ett tydligt uttalat mål så, men det är väl inga tvivel om att de gärna vill ha spelare med fysiska attribut som gör att de har möjlighet att rotera och spela dem på liksom flertalet olika positioner. Och då krävs det att du har en viss löpkapacitet, att du har en viss typ av fysik generellt om ett annat för att bygga upp den när du väl är på plats och så. Så det är absolut ingen tillfällighet att de sitter på så många duktiga spelare som kan använda sig i så många olika roller.
Ja, nej, för jag tyckte att det var extremt påtagligt då under matchen om man jämför med andra storklubbar också, att det är väldigt få som besitter den fysiska både styrka och snabbhet som Bayern München har, och speciellt när de byter in Gravenberg och den här nya Tell som också är superspännande båda två, men när det går exakt i linje känner jag med det Bayern München utåt sett i alla fall, vad jag som inte följer Bayern München verkar försöka göra.
Jo, nej men absolut. Och det har ju varit, alltså det har väl alltid varit någonstans sen, vad ska man säga, Magath-tiden för, vad är det, 15, ja det är nästan 20 år sedan nu, sorry. Löpkapacitet har alltid varit någonting som Bayern München har varit väldigt stolt över att man ska ha. Man har ju till och med byggt liksom artificiella kullar för fysträning vid träningsanläggningen. Och det där, framförallt så blir det ju väldigt tydligt med Ancelotti var där och hade en fystränare som rökte, vilket gick emot i princip. Jag vet att Thomas Müller var otroligt upprörd över att deras fystränare stod och rökte medan de körde pass. Så att det är extremt viktigt.
Men å andra sidan, Adam, jag kan fatta grejen att om du kör ett tungt fyspass och du har blodsmak i munnen, så står någon italienare 10 meter längre bort och suger på en cig. Jag skulle också bli lite provocerad.
Ja, nej men absolut. Men de hade samma upplevelse, och pratade om det också under Guardiola, för att Guardiola har ju en fystränare som heter Buenaventura och sånt där, så de också var rätt frustrerade över att de fick träna alldeles för lätt, vilket gjorde att de inte byggde upp konditionen. Så det var väldigt många spelare då som körde egna pass för att de tyckte att de inte tränade tillräckligt hårt. Så att det är ju en del av tysk fotbollskultur att ha den löpkapaciteten och fysiken. Jag menar, kolla på den utvecklingen Goretzka hade rent fysiskt under pandemin, när han gick från att vara rätt, ja, vad ska man säga, slink liksom, han var ju väldigt smal, till att nu är ett riktigt, riktigt paket liksom, otroligt monster.
Men han är ju tyvärr en sån spelare också som har drabbats av den utvecklingen, eftersom han inte kan, kroppen har inte riktigt hängt med, så han är ju skadad i väldigt stor utsträckning, tyvärr, sett till den muskelmassan han lagt på sig då. Men det finns ju andra mer naturlig atletism som de värvat in, som Alfonso Davis till exempel, som verkar vara uppe med kan, och jag tycker ändå Lucas Hernandez, exakt samma sak, att de har en mer naturlig atletism, med att de är både starka, snabba men extremt passningsskickliga, och det är det blir väldigt svårt att möta sådana spelare. Jag tyckte speciellt Rafinha hade extrema problem med att möta Alfonso Davis. Han kom inte förbi enda gång, och det har mycket att göra med, tycker jag, att Alfonso Davis var så mycket fysiskt överlägsen än Rafinha.
Ja, absolut. Alfonso Davis är väl också en av de här spelarna som rätt sent blev fotbollsspelare, som höll på med flera olika sporter, och det är en sån här gammal svensk övning som man gillar rätt mycket, med en spelare som liksom bestämmer sig först när man är 15-16 för att jag ska spela fotboll, och fram till dess har spelat 3-4 olika sporter och då byggt upp kanske en annan typ av fysik.
Men då tänkte jag nästan ta mig an Nagelsmann lite grann. Kom fram som ett underbarn i Schalke. Tog Leipzig.
Nej, Hoffenheim
menar. Tog Leipzig och nu då i Bayern München. Från att alla pratade om honom, så försvann liksom nästan lite snacket runt Nagelsmann. Men det han gör nu i Bayern München... Jag sa det, jag vet inte om du hörde det, men det är ganska intressant när det är en tränare som... faktiskt går sin egna väg taktiskt, som han ändå gör med sin 4-2-2-2. Vad pratas det om? Hur pratas det om Julian Nagelsmann i Tyskland nu?
Ja, men det pratas väl om en han är totalt född, var han född 87. Han är 35. Han har varit med rätt länge, men det pratas om är väl att han ska ta det här sista steget. Att faktiskt etablera sig på den absoluta toppen. Att ta Bayern München till, alltså, utan såklart en Champions League-semifinal. Förra året var ju en katastrof när de åkte ut mot Villarreal i kvartsfinalen. Men att han egentligen måste vinna en Champions League-titel. För att i Bayern München och i tysk fotboll, alltså är du tränare för Bayern München, då förväntas du vinna Bundesliga nu för tiden. Det är liksom bara en del. Det är inte knappt med på arbetsförsyning, för det ska bara in. Tyska kuppen är som den är. Så att allting utgår ifrån att du måste prestera i Champions League. Och det som han egentligen har kommit med till Bayern München är ju ett lite annat tankesätt. För att han är otroligt mycket mer flexibel än vad många av de andra tidigare tränarna har varit. Och vill ha ett lag som kan spela på flera olika sätt. Som sagt, det går i en 4-2-2-2 utan någon egentligen renodlad anfallare. Han hade Lewandowski förra året och då spelade han på ett annat sätt. Han kan spela med en trebackslinje. Alltså han har en otrolig flexibilitet taktiskt, nästan så att det stundtals blir problematiskt. Men nu har jag förstått det, inför den här säsongen så har han ju pratat ihop sig med spelarrådet, vilket är Kimmich, Müller, Neuer, och jag tror att det kan vara Lucas Hernandez som är med på den listan också, och egentligen kommit överens med dem om hur man ska spela, och därför ser det mer utpräglad fyrbackslinje i år, och sen en otrolig flexibilitet offensivt från mittfält och framåt igen.
Kul att höra att även Bayern jobbar med ett klassiskt spelarråd.
Ja, man måste ha ett spelarråd, det är viktigt. Ja. Det är bra att ha dem.
Jävla gnällforum alltså.
Det beror på, hur det går för laget, ja. På att säga. Ja. Jag tror spelarrådet i de två representationslagen som BP har är annan ljud i skällan.
Jag är faktiskt med i spelarrådet.
Du ser.
Åh fan.
Och vi har inte haft ett möte sedan mars 2021.
Ja, du ser.
Ja, ni har bara vunnit, hör jag.
Ja, exakt.
Precis.
Men du...
Och du får spela.
Precis, men det är inte sådana saker man tar upp ett spelråd som att här, spelare XYZ ska spela. Det är väl mer typ att du har inte fått mat här efter match på 6 veckor. Skulle du kunna komma in? Men det är BP bra på.
Mm. All right. Adam, tillbaka till... Visst, är du kvar där borta på Telia eller?
Nej, det är inte. Det är så länge sedan vi träffades. Jag har ju hållit på jättemycket med domargrejer sedan dess. Så när jag hörde domardiskussion så blev jag lite full i skratt. För den är hyfsat bra koll på. Jag vet ju att Samuel hade ju någon finsk domare här för ett tag sedan. Det kan jag tänka mig vara en höjdare upplevelse.
Jag sa det innan vi gick in i sändningen att han var nog det sämsta vi haft i år. Han var helt fruktansvärd. Det var på riktigt. Och jag såg matchen igår mellan AFC och Brage. Och då hade väl någon dansk domare som dömde en helt horribel straff. Ja. Så den här utbytarveckan eller vad det finns nu för tiden. Det kan vara det värsta som hänt svensk fotboll på väldigt länge. Det var alltså plågsamt att se på den domarnivån. För samma danska domare missade alltså en solklar hand på Brage-spelare i anfallet efter. Så att... vi hade tur som inte drabbades av resultatmissar, alltså poängtapp då på grund av finska domaren. För han var väldigt dålig, men...
Man kan säga att domaren var väldigt finsk.
Ja. men AFC förlorade ju poäng då för att domaren missar solklar straff till dem och tar en straff som, inte, som är ett motlägg egentligen. Så att, nej, det var smärtsamt.
Mm. Så kan det vara. Livet är inte lätt. Adam, vi har träffats, det var ju bara någon vecka sedan. Jag hade bara inte kollat på vad fan du gör på dagarna. Men kul ändå att du har någonting att göra med domarna. Det finns så mycket att slita med där. God morgon på dig, så hörs vi. Kvällens höjdare som presenteras i samarbete med Telia och ATG. Till kvällen så är det de här matcherna som vi har framför oss. Vi börjar 18.45 med AC Milan mot Dinamo Zagreb. Sen så är det Shakhtar Donetsk. Jag tror att de inte spelar i Donetsk mot Celtic. Chelsea-Salzburg, den matchen kommer jag att kolla på. Köpenhamn mot Sevilla. Juventus, Benfica, Maccabi, Haifa med Daniel Sundgren. Ta sig an PSG. City mot Dortmund, det kan bli en rolig match. Rangers Napoli, de är råtaggade för den matchen
redan. Och den bästa matchen till sist.
Vad säger du? Och sen så har vi Real Madrid, Rasenboll Leipzig, och det är den matchen du kommer landa in på.
Det stämmer.
Men ändå, jag tycker att de här 18-45 matcherna som de bryter ut, ja, de kan vara rätt mysiga,
ja,
eller hur?
Ja visst.
Alltså, de ligger bra i tiden.
Det var lite tråkigt med första halvleken igår. Men sen i andra var det kul med Sporting.
Ja.
En slags väg och sånt.
Ja, Sporting var en superkanonmatch som vi pratade om, att den var härlig. Det är ju Champions League, och då vet ni att det är ju Telia som rattar det. Och då är det bara att kliva in på deras plattform, så ser ni det. Kvällens spelförslag då?
Big Nine onsdag.
Ja, yeah, det är det ju. Och så här, jag är ju gammal.
Ja.
Och
helt rätt.
Men bra mycket yngre än vad mentalt än vad mitt ja, du fattar. Men Big Nine är ju så här, kan du bara repetera för mig? Jag fattar ju att jag ska sätta 1-9 rätta resultat.
Ja, precis.
1, kryss eller 2. Men sen så är det en annan kolumn där det står ett ö eller ö-u eller ö med ett streck bakom eller ingenting liksom. Vad är det för något?
Det är alltså över och under 2,5 mål i matchen.
Och det är alltid det man går efter, 2,5 mål.
Och det gör ju, svårigheten ökar ju markant.
Och man behöver inte alltid sätta, eller man måste alltid sätta över och under också.
Precis så.
Så det är ju 18 rätt. Man ska 18 rätt.
Ja, precis. Men du får också ett wildcard som är 1 rätt.
Ja, så man... Okej.
Det är 16.
Man har inte det, man kan få 0. Eller hur?
Tråkigt
som fan.
Exakt.
Men kan man spela utan att köra wildcard?
Jag tror inte det, alltså. Jag tror det ingår i till och med billigaste systemet.
Fan, jag skulle vilja köra utan wildcard.
Det kan bli pinsamt ändå med 3 rätt och sånt. Så. Ja. No worries. Right. Det går bra att göra dåliga resultat.
All right. Och det här är City Dortmund, Madrid Leipzig, Rangers Napoli, Chelsea Salzburg, Juventus Benfica, och sen så har vi Köpenhamn Sevilla, Maccabi Haifa PSG, Reading Sunderland, West Brom Birmingham. Så de smyger in 2 stycken matcher på slutet från
Championship. Ja. För att öka spänningen.
Och det här är det du har satt då, att de här tecknarna vi ser, det här är alltså din kupong.
Precis så, som man kan köpa andelar i också. Mm.
Och man måste ju fördela det lite grann. Så att jag tycker Sevilla 2 är, den är ju riktigt höjdare ikväll tycker jag. De står ju 2 gånger pengarna mot Köpenhamn. Och hur dåliga man är så borde de stå i Köpenhamn. Alltså det finns inte.
Nej.
Jag tycker 2 gånger pengarna är något som är väldigt, det är tacksamt. Mm. Sen så har vi, jag tycker Paris är lite jobbig där. Paris är över. Det känns som att vi kan sluta 2-0 kanske.
Alltså allting handlar om vilket humör de är på. För det är det som är så jobbigt med PSG. Ja. Om de vill köra över något lag så gör de det med 5-0, 6-0. Mm. Och, men det hänger på att Neymar tycker det är kul att spela fotboll den dagen. Och rätt så. Men de skulle ju kunna tänka sig, fan, och ska vi vara här borta i Haifa och lira den här trötta matchen? Om vi bara fixar ett kryss.
Ja, det är så upp och ner. Liksom. Det är 7-0 mot Lille och sen är det 1-0 mot Troa.
Ja, exakt.
Det är lite... Men...
Troa, hör du det?
Det är ett bra uttal.
Ja.
Det är ett bra uttal.
Visst är det dit AAA gick?
Exakt.
Ja, då uttalar jag rätt.
City Group. Ja. Första matchen samma sak. Manchester City tror jag vinner stort. Men sen är det säkert in ett mål. Så 5-1 City över. Sen är ju resten ganska helgarderat där i mitten.
Ja.
Drömmen är väl kanske att Rangers eller någon sån där... kniper kryss och underspel någonting. Längst ner samma sak där, helt öppet chansning på överspel på 8:an och sen match nummer 9 lite på de gamla West Bromarna.
Det är ju du måste vara 18 år och över för att spela och om du känner att du har problem så finns stödlinjen.se. Nej men vad härligt. Kul att ha det här den här morgonen. Tack. Och personligen då, kvällens höjdare för mig är ju såklart Potter som kliver in och kör Chelsea. Det är hans första match i Champions League. Han har ju varit som längst i Europa League innan. Och det är väl klart att det här känns superspännande. Men så sjukt jäkla bräckligt, så sjukt jäkla nervöst. Men man är också lite så spänd förväntan på, kan han liksom överföra allt det han gjort innan in hit? Det vore kul för hans skull, men ska säga en sak. För oss som klubb vore det för jävligt. För vi spelar inte sån typ av fotboll. Alltså vi är såhär, det är ett, Mourinho, ja, när han var där.
I mallen.
Ja, men det är så som, alltså, historiskt sett också klubben har spelat. Och det är alltid vanskligt. Wenger kommer till ett Arsenal och får dem att spela en helt annan fotboll. Vad händer med självbilden där? Det var kul att vinna, men sen när det börjar gå dåligt så är det folk som, de känner inte igen det. I ert lag... så är det liksom, han spelar ju en fotboll som ni ändå, alltså inte nu när det går till, men
visst.
Han har ju spelat en fotboll som ni ändå kan känna igen er i.
Verkligen.
Real Madrid har ju alltid varit pragmatiska att vinna, det är det viktiga så. Så att lite grann så finns det frågetecken i korten runt Potter, men jag är ju mest glad såklart.
Men det blir ju mest kul, verkligen.
Det är faktiskt otroligt spännande när du säger det, jag tänkte inte på det. Det blir ju en second screen, Chelsea i Salzburg, bara med sig Potter.
Exakt. Ska vi se det också för de som sitter och lyssnar, att Marcelo Fernandez är det som alltså kommit in i studion och vi har släppt Viktor Enberg vidare och vi säger grattis till dig idag.
Tack!
Hur känns det?
Andra halvlek.
Ja, alltså är du, passerar 40 idag eller?
Fyller 40 då.
Du fyller 40 idag.
Stort.
Ja, det är stort.
Ja, stort.
Och du blev firad hemma också.
Nu på morgonen, precis.
Ja. Vi har lite frågor till dig som en parentes här i programmet. För att Samuel tror ju att du är en sån som älskar att fylla år. Stämmer det?
Nej, men alltså, både och.
Ja, och det var inte jag. du vaknade tidigt i morse och var lite spänd på när du kom in, eller
hur? Ja, lite så faktiskt. Men jag har oerhört svårt. Däremot så har jag oerhört svårt just med det här. Jag har inga problem att fylla år och så här. Och absolut det här lite spänt här innan. Va fan, kommer de in snart? Ja, jag är fortfarande 7 liksom. Ja, ja. Men har oerhört svårt vet, när det är när vi är större tillställning.
Och vara i centrum.
Och vara i centrum och så ska man öppna presenterna. Mm. Jag hatar det. Alltså. Och jag har inga problem att stå i centrum annars och liksom prata fotboll och sånt där. Men... det där gillar jag fan inte.
Så får man något som man inte vill ha.
Så blir det så oskönt.
Men man måste ändå vara tacksam. Det är något som har ansträngt sig.
Respektfullt.
Det är svåra grejer.
Du, Karius, kommer du ihåg han?
Ja.
Gamla
gamla Liverpool-målvakten.
Liverpool-målvakten.
Som passar fram Benzema.
Exakt. Mm.
Men landar han inte in i något lag nu?
Jo, det är det som är grejen. Sen har han varit
i Fenerbahçe eller något sånt där.
Ja, han var ute i Turkiet och snurra. Och
en free transfer.
Nu är han tillbaka till Newcastle.
Newcastle.
Jaha.
Grejen är att han hade ju en höjd. Alltså så här, han var ju inte klappkass fram till misstaget.
Fram till misstagen? Eller?
Ja, men alltså där. Alltså han hade ju ändå någonting som gjorde att han blev värvad.
Ja. Vad var han i Köln eller som i Tyskland?
Och sen så gör han de här misstagen. Det jag tänker på,
det är ju potentiellt sett en det skulle kunna vara en så här jackpotvärmning om han skulle hitta tillbaka till höjden, och kanske är att han har problem som ung som målvakt. Han behövde liksom landa ner i bli liksom trygg.
Bara så det är så här, de värvar in honom på free transfer. Det får man ju göra efter 1 september. Men släppte de sin målvakt till United som det var snack?
Han var också free transfer, va? Eller de bröt avtalet kanske.
Bröt kom avtalet.
Free transfer till United.
Ah, okej, okay, så det är klart det också. Ja,
precis. Men de har ju Ron Pope då. Eller Nick
Pope. Ja, precis. Nick Pope är från Burnley.
Som i första slip. Så att han blir väl andra då, Karius.
Ja, men jag menar liksom, sen är Pope har ju visat att han har varit en helt okej målvakt. Har stått i landslaget eller varit och knackat på landslaget och sådana saker. Men det finns ju någonting i spelare som på något sätt haft en stor talang. Mm. Men sen har det gått åt skogen. Så talangen någonstans finns ju kvar. Ibland så ser man ju spelare som kanske har, det gäller kanske yngre, men folk som slår igenom, så kan det ha varit att de var jättebra, sen försvann bort. Så blev alltså att det blev ingenting av den spelaren. Men så värvas de med, Saman Ghoddos och Kansemas och sådana som sen får en andra chans. Men som ändå hade en talang i grunden.
Alltså mycket handlar ju om miljö, och det verkar som att Newcastle har byggt upp en väldigt harmonisk miljö där med det här. Och så vet man inte vilka målvaktstränare är. Det är ju sällan man har koll på målvaktstränare. Men det kanske finns en supermiljö för även dem. Så att det kan ju finnas så att han känner sig superhemma och mår väldigt bra i den miljön. Och då kanske vi får se att det blir en konkurrenssituation mellan de två där han får spela.
Det är sällan du det är sällan du pratar om den rollen så här. För att när du värvar spelare, men det finns, den tränaren finns där. Eller men de har den fystränaren. Men fan, det måste ju vara samma sak för målvakt där. Vilka, liksom, vilka har hög status som målvaktstränarna?
Ja, jag kan inte nämna en eller målvaktstränare, alltså utanför Sverige.
Taffarell.
En målvaktstränare i vadå?
Liverpool.
En målvaktstränare i Liverpool, är det sant? Mäktigt. Där har vi något.
Ja, det var ny materia för mig också.
Nej, men det är ju klart att, och sen så finns det ju det som är intressant med det här med målvaktstränare, det är ju att det finns rätt många olika skolor i det hela. Alltså hur du ska agera, hur du ska stå och så vidare. Ja. Och den är ju, jag pratade med Robin Olsen om det när han kom till Roma. De hade där och då en ganska speciell målvaktstränare som hade liksom en syn på hur man ska agera. Alldeles som var där innan, som man hade liksom, det är så här det blir om du jobbar med mig. Och det var ju ganska så här bjärt kontrast till liksom hur han hade lärt sig grunderna innan. Jag kommer ihåg när jag flyttade till London, det här är ju tjej, stenåldern. Men då var det hur liksom olika sätt att man ska stå och hålla händerna. Ska de hållas lågt eller ska de hållas högt från början? Är det lättare att dra ner en hand när man ska rädda bollen eller är det lättare att dra upp? Alltså, var står man? Hur långt ut ska man stå? En del tränare, huvudtränare, då vill ju att man lämnar stor yta bakom backlinjen. Ja, det påverkas ju såklart också hur man ska träna målvakten. Det måste bli bättre med fötterna. Så att det är liksom, allting hänger ihop, men det, jag skulle vilja vända på det. Stora problemet är nog huvudtränare som lägger lite för lite kärlek och engagemang i vad som händer med målvakten. För så länge tränaren tror att anser att målvakten är inte riktigt en del av laget, utan jag vet inte riktigt vad som pågår, eller som jag hör en del säga, att när det gäller målvakter så är det målvaktstränaren som har lite bättre koll på det där. Jag tror att man borde se till så att målvakterna är en större del av laget. De borde vara med och spela ute, alltså, när det är sådana typer av övningar. Kanske att de själva ska gå iväg, alltså vad är det, smålagsspel, kvadrar, alltså passningsövningar, allt sånt måste de vara med i för att bli bättre fotbollsspelare. Men sen kan man hitta tider när målvakterna går iväg själva också, tydligare.
Innan träningen?
Nej, det kan vara efter träning, det kan vara egna träningar, det kan vara träningar som är när utespelarna eller de går iväg och kör mer fys på gym, så kan målvakterna gå iväg och köra egna grejer. Men det är helt klart eftersatt inom svensk fotboll när det gäller målvakter, och det är väldigt intressant att se hur de absolut bästa tränarna i världen ändå jobbar aktivt med att hitta rätt målvakt utifrån det sätt som de vill spela.
Ja. Och så att, förlåt, det första du nämnde där, jag kommer ihåg just det här med liksom så här målvaktsskolor. Det här är ju jättelänge sedan, men den första artikeln som jag läste om det här med målvaktsskolor, det var när Magnus Hedman gick till Ancona. Och han bara, fan, jag har lärt mig grejer som jag inte har lärt mig tidigare. Och det är ganska långt tillbaka. Men intressant det här med målvaktsskolor, det kom ju bara för något år sedan när Alltså om man tittar bara rent truppbygge, liksom att fan, det var jävligt många lag som skulle ha två bra, alltså två ruggigt bra målvakter. Jag tror det började så med Pepe Reina som var etta i sin klubb, så helt plötsligt gick till Bayern München liksom, och blev tydligt tvåa. Och sen var det väl fler lag som landade med ettor. Sen när det gäller så här träningar och sånt där, så finns det säkert någonting i det. Jag hade faktiskt en hälsning till dig just när det gäller målvaktsbiten igår. Jag fick höra om ditt målvaktsspel från en viss Mattias Lindström igår, och sa att den där David Fjäll, det var en jävla bra mål.
Ja, nej, det var jag inte. Jag hade lite tur ibland.
Tummarna bakom,
va? Exakt.
Triangeln.
Ja, det är så. Så nej, men för det är någonting också som en annan grej som jag vet att väldigt många målvakter kan störa sig på, och jag tror att det förstärker synen att de inte ska vara en del av laget. Det är ungefär som när huvudtränaren bara vänder sig om så här, japp, då kör vi, alltså ett målvakt är någon annanstans. Och huvudtränaren tycker att ja, men det här är för dåligt, och så håller de på med någonting där nere. Men då ska det brytas, för nu är det dags för någonting annat. Alltså så här, respekten för att liksom, här håller de ändå på att träna och försöker bygga upp en viktig del av ditt lag. Men då kan det bli så här, ja, det här är mycket viktigare här borta, för nu ska vi göra någon så här hopplös avslutningsövning där de kommer så här 4-0. Bara för att du vill öva på att de ska göra mål.
Härliga skuggspelet.
Ja, men du vet sådana saker.
Men är det inte, jag tänker så här, när man tränar ute, eller när man tränar utespelare, alltså, då är det ju oftast att man bygger övningar som är matchlikade, beslutsfattande, det är folk runt omkring. Men målvaktsträning är fortfarande väldigt isolerad. Alltså det är mycket repetitioner, det är utplockat inlägg. Ja, det finns det väl också mer att hämta,
tänker jag. Ja, absolut. Det tycker jag att, och det var det jag sa, att man borde kunna hitta tillfällen när de går iväg själva. Gå iväg med ett gäng spelare. Alltså spelare som kanske ska tillbaka i full träning, men kan liksom agera med eller mot målvakterna. Det finns, jag tycker, ja, men så här, rent generellt så kan det gnällas ganska mycket på målvakten när de inte gör det de ska. Men mycket är ju som man säger, så här, den där ska han eller hon ta. I synnerhet utbildningsligor då, som allsvenskan är. Men då måste man utbilda dem också. Sitter tekniken ordentligt? Har du gett chansen till målvakterna att träna på det de ska göra? Har du gett instruktionerna till försvararna hur man hjälper målvakten ordentligt? Alltså det samspelet. Och det är det jag far efter. Ju mer man ser det som de här hänger ihop mer tydligt. Du går inte bara iväg med maktlinjen, utan maktlinjen är inklusive målvakten. För att jobba på de här delarna, så att alla börjar liksom hitta rätt. Och sen så börjar byta målvakterna. Alltså varför är den positionen så skyddad? Alltså om du har Keylor Navas plus en till som kanske är lika bra. Eller om du har Kepa Arrizabalaga och Mendy. Köp den som är hetast.
Jag tycker att det är ganska... det är väl en filosofisk, alltså tränarfilosofisk fråga i att vissa tränare satsar ju väldigt tydligt på en startelva. Och så försöker man bygga dem och ge dem väldigt mycket förtroende. Och vissa försöker ju då satsa väldigt mycket på en trupp. Och det beror kanske väldigt mycket på hur många matcher man spelar. Eller hur bred trupp du har. Och hur bra det går framförallt. Men
ja, verkligen.
Jag kan tycka att det blir en tränarfilosofisk fråga. Men har du en tränare som gillar att rotera, har en tränare som gillar att byta elvor och vill hålla alla pigga, fräscha och glada, då tycker jag också att du kan rotera målvaktspositionen, men ja, i lag där du kanske byter max en spelare per match och så där, då tänker jag att man kanske vill ha hela centrallinjen nästan intakt.
Men det är ganska, jag håller med dig, det finns ju de två vägen, men jag tycker det är intressant.
Handboll till exempel är intressant, jätteviktigt i relationen med försvaret och målvakten. Där kan du byta flera gånger under match. Men du hittar den som är hetast. Hockeyn, samma sak.
Fria byten.
Ja, men ändå. Du är inte rädd för att byta målvakter. Alltså, du är inte rädd för att gå på någon som
är jag tycker att, som sagt, att det är en tränarfilosofisk fråga. Om du gillar att rotera mycket din elva baserat på, nu möter vi en femback, fyrback. Alltså att man anpassar sig egentligen mer till motståndarna.
Jag tror det kommer komma mer och mer.
Men tror du det? Jag tänker mer snarare tvärtom. Att det här ivern som så många har, att anpassa sig efter motståndaren, kommer minska förhoppningsvis. Utan man börjar liksom så här, vi är så trygga och bra på det vi gör. Vi ska med vårt eget spel, så ska de där jävlarna få anpassa sig efter oss.
Alltså sen ska man vara tydlig också med att säga att det finns alltid, du sitter ju alltid med en analys med vad motståndarna gör bra och mindre bra, och hur du kan straffa dem baserat på hur de rent formellt, eller formationsmässigt menar jag, ser ut, men även vilka egenskaper de har sett i något annat lag. Så att du anpassar ju alltid lite efter hur du ska straffa motståndarna, men jag tycker att som grund så ska du, så ska du ha ett visst sätt att spela på och försöka utöva den spelidén egentligen mot alla lag i bästa möjliga mån. Mm. Om det inte är så att sista 10 minuter du vill ha ett resultat, du kanske sätter in någon till som ska bara nicka bort bollar.
Men hörde inte det var jätteroligt med Fredrik Ljungberg hade sagt om det där med
jag tyckte det var svinintressant. Ja, och jag är väl när jag hör
så bara berätta för vad han sa så är det ju det att vad händer sista 10 eller när man jagar mål. Och det som kanske jag har lutat mot med att det blir mer chans, det är ju att man sätter in bollarna i boxen, alltså in i straffområdet, den långa bollen. Typ man frångår sina principer. Medan Ljungberg då efter sina år i Arsenal har ju en helt annan, i och med att de alltid var så överlägsna motståndarna. Så var det så här, nej, vi ska inte gå ifrån våra principer. Vi ska fortsätta med det vi gör. Därför snart kommer vi få utdelning, för så pass mycket bättre är vi. Mm. Och där, det står ju också bjärt kontrast till vad folk på läktaren vill ha. Mm. De vill ju inte ha, när det är 4-5 minuter kvar, att du håller på att passa runt i underläge. Utan energin får ju alla av att man lägger in den långa bollen.
Dumpa puck.
Ja, någonstans.
Dumpa puck.
Ja, men det blir nästan det. Och stressen, du vet man ju själv när man ska försvara den. Mm. Man vill ju inte att bolljäveln ska in i straffområdet. Nej. Så det är ju... Jag tycker att han har ju rätt i det han säger, 100%. Men jag känner så jävla starkt att jag har rätt i det jag känner också runt det hela. Och där är det återigen så här, det är ju filosofi, det finns ju inte rätt i det
hela. Nej, verkligen. Och jag kan tycka att när man spelar att det finns matcher där vi har tagit poäng i år för att vi har satt in två strikers och lyft in något långt inkast och några långa bollstraffar för att bilda situationer. Jag ser verkligen inte att det kan vara fel, tvärtom. Det är nödvändigt i vissa tillfällen, men jag förstår och respekterar det han säger är att fortsätt bygg, för det har vi också gjort och tagit poäng i några matcher. Det beror väldigt mycket på
matchbilden och dess karaktär.
Sjunker motståndarna ner liksom, bara att de står en klump i straffområdet, ja, men då behöver vi liksom rent positionellt placera oss ut så att vi behöver trycka in bollen i straffområdet. Hur vi gör det längs backen eller i luften, det spelar inte så stor roll, men vi behöver vinna den bollen som eventuellt dimper ut för att sen komma ut och trycka in bollar igen. Och där behöver vi flytta motståndaren hela tiden. Jag tycker att det har väl någonstans blivit en uppenbarelse för mig i år väldigt mycket, att hur vi positionerar oss i anfallsspel är extrema förutsättningar för hur vi försvarar sen. Och nyckeln till att liksom bygga anfallsspel på och etablera anfallsspel på offensiv planhalva är egentligen rent positionellt. Hur många spelare nära bollen kan vi ha för att vinna den bollen som vi förmodligen, eller vi kommer tappa i ett instick, eller de kommer rensa bort vid ett inläggsläge. Det tycker jag har liksom blivit väldigt, väldigt tydligt för mig i år, att positionsspel offensivt är extremt viktigt för att sätta tryck och liksom återröva bollen snabbast.
Vi ska snart ringa upp Lasse Nilsson som är sportchef i Norrby, som igår tog en oerhört viktig seger mot Halmstad och lämnar därmed negativ kvarplats. Men innan det, och sen så ska vi prata med Ebba Kleberg från Sydow också. Hon är moderedaktör eller driver podcasten Säker stil. Hon kan mode. Zlatan släppte ju en kollektion igår. Vi ska gå igenom den.
D-squared.
Ja. Men innan det så tänkte jag att vi ska prata om min favoritspelare. Kylian Mbappé.
och sa med det här, vad fan, han ska ju vara i Real Madrid. Så det är fortfarande stick under foten.
Jag blir väldigt, väldigt trött på Kylian Mbappé. Hur han beter sig. Men kör din grej så får väl jag se om det passar.
Han har ju skrivit på, alla trodde han skulle gå till Real Madrid i somras. Han blev kvar i PSG och sitter med ett monsterkontrakt på 3 år. Som visar sig vara 2-årskontrakt. Det sista året är en option som han kan aktivera. Eller
jag börjar
inte.
Vila killarna i
nu är, och det innebär ju att redan i januari 2024 är han ju fri att förhandla med vilken klubb han vill.
Den går man inte på igen.
För en gratis övergång, alltså samma sommar. Och när jag säger gratis så är det ju gratis dyrt mellan klubbarna.
Ja.
Men Kylian kan ju fylla på sitt redan välfyllda bankkonto.
Så är det.
Runt det hela. Grejen är att det som fascinerar mig med honom är egentligen den mest, jag satt bredvid planen när Frankrike mötte Belgien i VM 18. Alltså vet du, man sitter på sidlinjen. Ganska liten arena relativt sett. Avståndet mellan där läktaren börjar och själva fotbollsplanen. Och så satt jag på inneplan mellan båsen. Satan, vilken, alltså vilket fysfenomen. Och vilken, ja, men vilken fart, vilken
explosivitet, vilken bollbehandling. Alltså, det var så här wake up call på någonting som jag inte har blivit exponerad för tidigare. Och då har jag ändå följt spanska landslaget när de var som bäst med Torres. Man har varit sett Drogba och sådana saker. Men fan, Mbappé har någonting som är...
Ja, men det man kan dra sig till minnes av just den här liksom fysiska snabbheten som du pratar om. Jag tänker liksom accelerationsmomentet, både utan boll men också med boll. Det är ju liksom till aktioner som Ronaldo gjorde i början av sin karriär i PSV, i Barcelona, innan de här riktiga Ronaldo, okay, givetvis. Ja, det är Cristiano Ronaldo. Nej, men jag pratar Ronaldo, Brasser Ronaldo. Där man såg så här, oj fan, han är ju före sin tid liksom. Alltså så här rent fysiskt, liksom. Det var ingen som hängde med honom. Och det bizarra var ju till och med att folk hängde inte med honom när han var överviktig och gjorde sina överstegsfinter. Det var ju än mer, men lite så känner man att för nu spelarna så pass liksom fysiskt trimmar och som jag gjorde ändå. Var i Paris förra veckan, gjorde Paris mot PSG, mot Juventus. Och då var jag också så fort han får bollen. Det var inget märkvärdigt att han skulle hålla på sina översikter. Det var ju det här klassiska peta, gå. Och det, folk hinner inte
med. Det går inte. Sen förstår jag med övergångs liksom, soppan som är, den är jag också trött på. Jag är trött på alla till
det. Alltså, jag tycker att det som hände och han får väl göra vad han vill. Och han är en fantastisk fotbollsspelare, missförstå mig inte. Alltså, det är inte så att jag är arg för att han inte är i Real Madrid.
Men du är besviken.
Ja, men det, är inte, alltså, det hade varit fantastiskt att se han där. Jag tycker så fortfarande att han är en helt fenomenal fotbollsspelare. Jag tycker bara allt det här runt om fotbollsplanen som kommit ut med att han skäller ut som ska vara hans närmsta vän i Hakimi i halvtid, som läcker de här bilderna där Hakimi säger ledsen att passen inte gick fram. Han säger, det räcker inte med att vara ledsen. Det räcker inte med att be om ursäkt. Den här passen ska sitta, förstår du det? Och jag kan tycka så här att, ja, det är klart att du ska vara hård när det kommer till, eller du får vara hård, och det är ett fotbollsklimat som ska vara så, tycker jag. Jag tycker det är bra när man är rak och ärlig, men jag tycker att han går från rak och ärlig till att vara divig. Jag tycker också intervjun efter att han vägrar passa Neymar till öppet mål mot Juventus, och säger han, ja men vi är två stora personligheter och vi båda vill göra mål. Och då så tog de upp också, det fanns ett läge sen där Neymar inte passade dig, ni kommer en omställning. Ja men det är så vi är, vi är två stora spelare, och ibland är det som man gör som storspelare. Fast att det har liksom stigit honom lite för mycket mot huvudet.
Ja, men så här, jag hör det å ena sidan, men inte å andra. Jag tror att det är så... Anthony, jag vet inte om vi har den citatet som han sa i... han som gick till
Brassan,
United från Ajax. Han berättade i alla fall varifrån han kom. Alltså, han bodde liksom i mitten av favelan. Han har behövt jobba och slita för att ta sig toppen. Det är så många som har en så här extrem gata i sig, som gör precis allt för att bli bäst. Och jag tror inte att... om vi läser runt Zlatan, vad han har gjort...
Det tycker jag är något helt annat.
Nej, eller vad Messi har gjort i omklädningsrum. Eller Messi har fått bort spelare. Ronaldos attityd och hans... Jag tror att det går inte att bli bäst i världen på fotboll.
Nej,
utan att ha den där lilla diva-grejen. Att inte passa... Alltså, de passar inte för han gör mål. Det är därför de blir bäst.
Och det är jag helt, helt medveten om. Och det är jag verkligen okej och älskar det. Det jag tycker att det har... Jag tycker Mbappé, med allt som kommit ut, med hur mycket han ska liksom... Jag tycker att det har gått överstyr med hur han beter sig i den här klubben. Liksom att han, vilket till viss del kanske han är större än klubben, men liksom det här enorma avtal, han sitter på så många positioner. Det känns som att han har tagit det på så stort allvar, det att med straffsituationen och allt det här, att det liksom, han gläds inte alls åt att PSG vinner matcher. Han bryr sig inte om PSG vinner matcher, han bryr sig bara att han själv är i centrum. Och det kan jag tycka är något annat än...
Fast är det verkligen så, med tanke på att han är ju en Paris-kille, förvisso liksom, han slog inte igenom från början i Paris, utan de hämtar ju hem honom. Men alltså så här... Jag ser egentligen inte problemet. Det är klubben som har haft panik. Vi får inte tappa Mbappé till Real. Vad kan vi göra? Vi ger dem svinmycket pengar. Vi skriver in galna grejer i kontraktet. Ja. Som du eventuellt, jag har inte sett det. Jag bara hör att det är så.
Men
det är ju bara snacket liksom. Men det skulle kunna vara så. Jag ser inget problem. Han väljer ju att stanna kvar. Men sen tycker jag att han har ju någonting utanför. Jag väljer att se andra delar av honom. Jag tycker att han bär dels... alltså han som...
förebild i liksom i den kontexten i franska, de problemen som landet har haft med rasism, och att han är den han är, kommer från de områden han gör, och har den status han har, det tilltalar mig. Sen estetiskt, det är en vacker människa. Alltså jag tycker att han spelar fotboll vackert. Jag tycker
han är fenomenal fotbollsspelare, men jag tycker fortfarande att
Nej, men jag bara säga så här, jag tycker så här, för mig är det viktigt att lägga upp alla delar i Mbappé. Jag kan liksom inte bara säga att det är bara fotbollsspelare, utan för mig så blir han liksom en helhet, och den fascinerar mig något jävligt. Och nästan lite extra för de sakerna du säger. Att de ger honom det där galna kontraktet. Ja.
Men han har ju fått, jag ska inte säga stämpel, men det blivit ett litet drev mot honom, och i synnerhet från huvudstaden i Spanien, att nu börja hitta lite grejer på honom som dyker upp som för att måla upp en, jag ska säga, en lite mer osympatisk bild av honom.
Exakt, som Samuel köper med en gång, för han sitter och läser deras vinklade tidningar i Madrid.
Jag är noll kritisk, jag bara köper allt.
Exakt. Nu har vi med oss Lasse Nilsson, och får vi ändå säga, Lasse, för transparentens skull, att det kan vara så att vi har spelat samma fotbollsmatch med TV-laget någon gång, och det är definitivt så att Lasse aldrig har gjort mål på mig i fotboll. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Ja, tack så mycket, Jobbar. Tack. Jag kom in i när jag svarade, så hörde jag vacker fotbollsspelare, så tänkte jag, fan vad det här börjar bra. Liksom. Sen hörde jag att det var Mbappé ni pratade om.
Ja, det var inte dig. Även fast du är vacker.
Nej, vad synd.
Du är ju gammal forward, gjorde mycket mål. Vad tänker du kring Mbappé? Hur bra är han, tycker du, innan du får börja svara på frågor om Norrby?
Men det är väl han och Haaland som blir de här nya fixstjärnorna. Jag tycker den är fantastisk. Framförallt tycker jag den här hastigheten, speeden, är ju härlig att se. Det blir spännande att titta på honom. Sen har han ju otroligt många andra delar i sitt spel också. Han är ju nära på komplett redan. Liksom.
Du, grattis till 3, får man säga, sjukt viktiga poäng mot HBK.
Ja, tack. Det är en rätt okej morgon idag faktiskt. Solen skiner i Borås och vi hämtade 3 otroligt viktiga, som sagt, poäng igår. Det känns jätteskönt.
Hur känner ni att ni är nu liksom, som klubb, som lag? Vad står ni någonstans med tanke på att ni har haft en jobbig säsong? Man hade hoppats, eller man trodde mer om er sportsligt den här säsongen. Men jag vet att ni är många vettiga människor i klubben. Hur har ni hanterat det hela?
Svårt. Vi har väl hanterat olika från person till person, men jag tycker att jag har stått ganska så tryggt med fötterna på jorden på något vis, och försökt att sprida ett lugn. Sen har jag i ärlighetens namn inte haft någon sån här riktig oro, inte ännu i alla fall. Alltså det är så många matcher kvar att spela fortfarande, och jag tycker att vi har en stabilitet i våran trupp som ska räcka. Liksom. Det ska inte behöva vara nedflyttningshot. Men nu är vi där nere, och det är klart att det gör ju att dagarna, veckorna blir en annan stressnivå än vad det borde vara. Liksom. Och framförallt de året som jag hade innan, och förväntningarna som är lite högre. Så det är klart att vi hade önskat något helt annat sportsligt. Samtidigt så försöker vi jobba på med de andra delarna och stärka vår organisation, samtidigt som vi ska försöka att få de första resultaten på rätt väg igen.
Förutom då
att det har varit märkligt år hittills så på det sättet.
Jag förstår. Men förutom att ni tappade Vukojevic inför den här säsongen till Degerfors, som gjorde mycket mål. Det faktum att det gick så pass bra, det var ju målskillnadsaffär, om inte jag har fel, med Helsingborg till att få kvalplatsen till Allsvenskan förra säsongen. Kan det vara så att några av spelarna kanske har gått ner någon procent i början och trott att de var, att men, det här, vi är bra? Alltså det är lite annan inställning.
Nej, Nej, jag tror inte inställningen så här på eller, planen
ja. Har varit. Ja, du fattar väl, men inte inställning på planen, men... Att,
ja, det tror jag definitivt. Jag tror det smyger in någon liten... Alltså, superettan är ju, enligt mig då, den är ju otroligt jämn. Och det lag som typ springer och krigar mest, det låter skittråkigt. Men det handlar inte så det jättemycket om kvalitet blir fel att säga, men ni förstår vad jag menar. Alltså, det är en serie där du ska jobba och springa dig till poäng i första hand, och det kommer handla om marginaler i straffområdena, och är man inte riktigt 100% påkopplad hela tiden, då studsar liksom marginalerna åt fel håll, och det har de gjort lite för oss, framförallt när vi startade med 2 segrar. Och jag tror att det kändes som att, och det känner nog jag också, det blir ju automatiskt så, ja, men det här rullar ju på som förra året, det här känns finbra. Och sen när då dippen börjar komma, så då ska man kriga sig ur den, och det tycker jag ändå att jag tycker ändå vi har gjort det. Vi var ju långt nere, kändes det som, under den period här på sensommaren, och nu har vi ändå senaste 4 matcherna, även om en är cupmatch, så har vi 3 segrar och ett kryss. Så att, det känns som att vi är på väg att toppa formen, vilket känns bra.
Tjena Lasse, Samuel heter jag. Jag tänkte bara fråga hur du tycker att vägen från spelare till sportchef relativt snabbt, hur den vägen har varit och hur du kom in på den linjen, och vad var det som fick dig att bestämma att det är just sportchef du ska vara?
Oj, ska jag försöka göra ett väldigt långt svar kort, men jag hade väl egentligen inte tänkt att hålla till i fotbollen, utan skulle försöka ta ett kliv därifrån och vara hemma med, jag var hemma med barnen i ungefär ett år, och sen så ringde David Kryssman och berättade vad de hade tänkt att göra med organisationen och försöka att utveckla hela klubben, och då behövde han hjälp, vilket var stort på något sätt av David, som har varit en väldigt, den största delen i Norrbys framgångar, skulle jag säga. Men han sa att jag behöver hjälp med den delen som jag är sämst på, och det är fotboll. Så att, och det är väl den han tycker.
Han är AIK, så du fattar ju att han är dålig på fotboll.
Nej, men du förstår vad jag menar. Ja. När man jobbar med någonting som han älskar i fotboll, och älskar hela den här föreningsdelen, och få släppa kanske den delen som han tycker är roligast. Det krävs ju en viss typ av människa och ha den både självinsikten och sen även att göra det. Liksom. Så att, sen vet jag inte om det har blivit bättre för att jag kom in, men jag hoppas det och tror väl kanske någonstans det också. Och, på den vägen var det, och då kände jag att det finns 32 sådana här jobb i Sverige, och de lär inte kastas i knä på mig allt för många gånger, så att, då hoppar jag på och försöker liksom. Sen har jag vuxit in i rollen.
Vad talar för er nu då? Ni har fått upp farten här på slutet. Västerås vann väl också i helgen, om inte jag har fel. Jag satt och kollade på dem. Kan de ha mött Rödklättlag? Ja, var det Skövde AIK? Ja,
precis. De var med 4-1 där.
Ja, precis. Så att de börjar också röra på sig. Vilka är de största utmanarna som du ser? Liksom, de här vet du är bra där nere.
Men alltså, innan den här omgången så hade man väl en idé, och sen efter omgången så blir det lite en annan idé. Så det är det som är så förbannat svårt med Superettan. Det är jämna matcher hela tiden, och alla slår i stort sett alla. Det känns som att det har blivit ett glapp ner till Östersund och Dalkurd, vilket det känns ju såklart skönt för oss. Sen är det ju svintajt ända upp till, ja, är det Utsikten tror jag på 8:e plats som har 29, och vi har 27 och vi är precis ovanför. Så att, jag vågar liksom inte gissa, men det känns ju ändå som att Örebro på något sätt, ändå i alla fall med den individuella kvaliteten de har, borde kunna hålla sig ifrån det där kvalsträcket. Mm. Men annars, jag vågar liksom inte gissa. Det är så pass jämna matcher och jämna lag, så att det handlar om form nu, och det handlar om tro, och på det sättet känns det otroligt skönt att vi har en positiv trend.
Härligt, Lasse. Kanske finns anledning för oss att springa på varandra i någon fotbollsmatch. Om du behöver en vass slips.
Jag hoppas det.
Ja, om du behöver vass målvakt så vet du var jag finns.
Ja, jag lägger det på minnet.
Ja, gör det. Jag är billig. Härligt.
Du, det tror jag på något sätt inte.
Vad sa du?
Han tror inte att du är billig.
Ja, jo, för fan Lasse, för dig är billig så inåt helvete, så det är inga konstigheter. Okay. God morgon på dig och återigen grattis till de tre poängen.
Tack grabbar.
Lasse Nilsson, tack. Sportchef i Norrby. Alltså, och för er som tänker så här, aha, Lasse Nilsson, Nilsson, det där namnet känner jag igen. Ja, det är Lasse Nilsson som spelade fotboll.
I Elfsborg.
I Elfsborg. Zlatan har ju släppt en klädkollektion.
Ja.
Säger man D-squared?
Ja, D-squared.
Ja. Det är tillsammans med dem som den här kollektionen ligger uppe. Eller som han har släppt den. Han har ju varit inne tidigare och inne med kalsonger. Tillsammans med några norrmän. Och nu i alla fall så har han uppat upp liksom. Och nu är det jeans och alla saker. Och då tänkte jag så här, det här är ju viktiga saker att man pratar om på rätt sätt. Jag är väldigt dålig på det. Men jag får väl säga en före detta kollega, Ebba Kleberg von Sydow. Vi snurrade runt på SVT samtidigt en gång i tiden. Har full koll på kläder och mode. Om det är någon som kan svara på vad som är rätt, om det sitter rätt, färgerna är rätt och sådana saker, så är det Ebba.
Spännande.
Såklart är Ebba med i Fotbollsmorgon. Och vi säger god morgon till Ebba Kleberg von Sydow. Hur mår du?
Ja, men jag mår strålande. Gud vad kul att få vara med här. Stort tack.
Ja, och vad kul att du vill vara med. Du förstår ju att vi har problem när det börjar handla om mode i fotbollsvärlden. Vi kan bedöma en fotbollströja om den är fin eller inte. Vi kan ha synpunkter på reklam och reklamtryck. Väldigt dåliga med, ja. Liksom det allmänna klädmodet. Rent generellt sett, vad är det som gäller med jeans? Ska de vara smala, stora, färger? Vad är det nu? För att jag har noterat att Zlatan är inne i jeansträsket.
Ja, men Zlatan är ju ändå helt rätt. Dels är han ju rätt på det sättet att han faktiskt skiter ganska mycket i trender vad gäller sin egen stil. Och då blir man ju förr eller senare rätt. Och det är ju mer rätt än någonsin att ändå ha sin egen stil. Men sen det här samarbetet nu som han lanserar tycker jag ändå känns som ett väldigt spännande kliv på väg in i modets finrum lite mer för Zlatan.
Berätta, varför då? Varför är det här så rätt?
Ja, men den här, dels nu är det ju den här kanadensiskt födda modeduon D-Squared som är alltså ett par tvillingar som är goda vänner också till Zlatan. Han har jobbat med dem tidigare. För drygt ett år sedan så släppte de någon slags merch-kollektion som var liksom bara stora, blastiga, vita tryck på svarta t-shirts som sålde slut direkt, begränsad upplaga. Och jag tror väl att de fick väl idén om att göra en mer skräddad kollektion. För det här är ändå ett italienskt modehus som är streetigt coolt men ändå liksom respekterat. Mm-hmm. Och det här är ju mer en kollektion skulle jag säga. Det är visst det är stora tryck på. Men det är ändå lite mer diskret och det har någonting coolt.
Jag vet inte riktigt vilken ände jag vill börja här. Det börjar ju med, han går ju runt i ett par jeans med bar överkropp och så har han släppt ut håret. Han ser mer ut som någon så här hårdrockande liksom, musiker än någonting annat. Är den här rockiga stilen som han kör, är den på tapeten nu? Är den inne? Är det så att jag ska börja släppa ut mitt hår?
Ja, har du inte redan gjort det?
Nej, jag har inte vågat.
Alltså jag skulle säga, ja, men det är svårt att idag att definiera vad som är in och ute på något sätt. Men för honom är det ju ett kliv i en annan riktning. Och han vill ju uppenbart någonting med den här kollektionen. De har tänkt till. Jag har sett så många sportkollektioner genom åren eller stjärnkollektioner där en profil som Zlatan liksom bara sätter sitt namn på det. Tycker ändå att det finns ett tänk här. De har gjort en slags helsvart smoking. Hela kollektionen heter ju Black on Black därför att allting är svart. Så mm-hmm. I den mån det står då Ibra på plaggen så är det liksom svart. Det är en skinnjacka som ser faktiskt ascool ut med det står Ibra då på ryggen. Stort svart tryck mot svart. Det blir liksom, det är ändå någonting spännande med detta. Mm-hmm. Sen kan jag tycka att han har ju uppenbart ett modintresse. Det måste han väl ändå ha, men han har ändå modellat för Dolce & Gabbana. Han är inte helt missnöjd med att hyllas som stilikon då och då.
Men är det här, är det rätt, ja, vi börjar med det här då, den här jackan ser jag framför mig nu, och jag håller med dig, den ser jättebra ut. Men vill man ha det där trycket på ryggen? Alltså där blir det lite tacky, tänker jag.
Alltså det är det som ändå är på något sätt, att det blir en, vad ska man säga, det blir en dubbelvolt, alltså det blir lite ironiskt nästan.
Jaha,
om man tittar på andra stora italienska märken som Versace, exempelvis Dolce & Gabbana, de har just nu mer loggor än någonsin. Man tittar även på modehusen som Louis Vuitton. Det är liksom ingen tvekan om varifrån väskan kommer. Och det är ju någonting som vi såg senast på 90-talet egentligen, med den här logomania.
Exakt.
Och det är ju helt klart tillbaka.
Och vad jag längtar till no logo igen.
Jag ser inte att det är
ja.
Fel.
Ja, nej.
Gör det. Men vet du vad, då kan jag bara gratta och säga att det är också förstås helt rätt att hålla sig fast vid det.
Ja, vad
kanske
härligt.
Kommer ha nya kung Charles, ser också en ny silikon på tapeten just nu.
Ja, men han, ja, och jag tycker att han gör det bra, så Ebba. Det är kanske ett annat program vi ska prata om kung Charles, men jag tycker att han gör det jävligt bra nu. Och man måste tänka.
Och han har också sagt just de berömda orden så här: ja, men vet du vad, han var närvarande vid något modevent, var det så här, ja, men ungefär vart 20 år så är ändå lite rätt.
Ja,
jag håller mig till det här.
Jag har ju vägrat gå på de här vida jeansen som verkar vara poppis nu och håller kvar vid de smala. Och tänker att någon gång så kommer jag liksom be in fashion igen. Jag kan inte göra avkall på min person på det sättet. Men är det rätt att satsa på mode? Finns det pengar där? Eller är det sån jäkla konkurrens? Han är, som du har varit inne på, försökt flera gånger. Han gjorde det med den här Dressmann-grundarna där och lanserade sitt A till Z. Exakt.
Mm.
Han har ju försökt några gånger, men det har liksom inte slagit. Och om man säger så här, idrottare, väl Björn Borg som jag känner har verkligen lyckats med sin klädsatsning, för den lever vidare. Men i övrigt så är det ju väldigt få av de absolut största, tennisen back in the days, men just från modern tid så verkar det vara svårt för folk att lyckas.
Ja, i och för sig skulle jag nog säga att Rafa och Federer är väl lysande exempel på att klädkollektionerna går helt otroligt bra. De säljer ju liksom, de dominerar ju inom tennis gear med sina respektive märken och samarbeten. Och tittar man då på tennis, så är det ju som exempel, så är det ju där pengarna ligger. Det är ju klädkollektioner, det är klädspons, det är samarbeten med stora etablerade varumärken. Och skillnaden här, tror jag, som i och för sig måste jag säga, jag tyckte att det här A till Z inte var så himla dumt. Jag fattar faktiskt inte att det inte funkade. Det var liksom schyssta kallingar,
ja.
Helt okej priser, snyggt. Jag gillade det. Så jag fattar inte riktigt det. Jag tror kanske att de borde haft lite mer uthållighet, så hade det kunnat funka jättebra. Men här så går han ju lite säkrare då och jobbat tillsammans med det här ändå italienska modehuset som har bra street influencer, så det är ju en perfekt match.
Ja, det är de kreddiga i Sverige också. Är de kreddiga i Sverige, eller?
Det är helt okej.
All right.
Jag skulle säga att det är mindre viktigt egentligen för honom, tror jag. Jag tror väl inte att Sverige är den huvudsakliga marknaden för den här kollektionen. Det ser inte ut så.
Nej, verkligen inte.
Det är mer italienskt.
Ja, det känns väldigt mycket italienskt på den här. All right, Ebba, vad härligt. Jag har en idé om att gå igenom lite fotbollströjor framöver också. Och då vore det väldigt kul om du ville sitta med och liksom gå igenom det. Men vad härligt att få ett kunnigt perspektiv på Zlatans modesatsning. För att
det släpps ju här nu imorgon. Vi får väl stämma av om ett tag här och se om det står slut.
Ja, och hur det går för dem.
Jag tror att det säljer slut.
Ja, vi följer upp det lovar vi. Det här blir superspännande. Lyckas han sälja slut eller inte? God morgon på Ebba, och ha en underbar dag. All right, klockan är 9.02. Vi tackar er för den här morgonen. Imorgon så är Jesper och hans B-lag tillbaka, och på fredag så sitter vårt fina weekendgäng här. Så att vi kör ju hela veckan, och på lördag så är det Eurotalk Weekend. Och om ni vill ta del av fler grejer från våra program, så finns det ju dobb.tv. Ni kan gå in där och hitta era favoritprogram, eller Big Six. Podden om Premier League som finns där ute där poddar finns. Hej då!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.